Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Pojkar och flickor och gubbar och gummor och alla härliga underbara lyssnare vi har. Hej på dig Maria.
Hej Ingrid, nu är du där med gubbar och gummor igen.
Jag tycker det är skojigt att säga.
Ja. Hur är det?
Jo tack, det är ju svettigt såklart. Ja. Men jag har haft en fantastiskt trevlig helg med vänner på besök från Stockholm som har blivit mäkta imponerade över hur vackert det är i Helsingborg.
Ja,
jag tog med dem till Ramlösa Brunnspark och så var vi ute på Rå och promenerade runt där i detta fantastiskt pittoreska gamla fiskeläge.
Ja.
Ja, och sen åkte vi över till Helsingör och så turade vi med Sundsbussarna och lyssnade på livemusik.
Ja, jag har följt er lite på Facebook och det ser ut att ni hade det väldigt trevligt. Och även jag som gammal malmöit får väl trots allt erkänna att ja, Helsingborg är fint på sommaren, okej. Okay.
Jo, det är ju det, alltså att jag känner ju det, att det finns ingen annan stad i Skåne jag skulle vilja bo i.
Nej, du är ju verkligen, fast du inte är född i Helsingborg, eller ens uppväxt där, eller hur är det? Nej, men ni flyttade till Bjärre när du var tonåring, eller hur var det?
Nej, det var ju tvärtom.
Alltså, var tvärtom?
Alltså, med hela min släkt är ju från Helsingborg, så, alltså mina föräldrar var ju födda där, men så råkade de bo i Stockholm när jag föddes. Och sen så växte jag upp i Bjärred och sen flyttade vi till Helsingborg när jag var 14.
Så var det, ja. Okej.
Så att jag hade mina viktiga tonår här och det är liksom, det är då allting sätter sig.
Ja, och sen är det ju så också med att man kan ha olika liksom platser i hjärtat. På olika sätt. Alltså, jag menar, du har väl någon slags relation till Malmö efter alla år där. Även om man nu sörjer Malmö som en död släkting. Så du förstår vad jag menar. Det finns ju en relation. Jag har en relation till Karlskrona där jag är född. Även om jag flyttade därifrån när jag var 5 år. Så är det liksom lite speciellt för mig. Ju. Och
ja,
hela min släkt finns
ju
där. Och så.
Så är det. Du, idag är det nyhetshelgen nummer 20. Och som heter Peak Vansinne. Och det är lite olika saker, men framförallt karar som vill ha brasilianska vaxningar för att de anser sig vara kvinnor. Och så blir det lite mer A$AP Rocky. Och så ska vi prata om veckans klickraket som är muslimer på apotek. Och att den stora tyska fackföreningen IG Metall utmanar YouTube.
Mycket, mycket spännande. Verkligen. Men innan vi går in på dagens nyheter så vill vi uppmana er att tänka på oss nu så här kanske när ni har fått lön och har en slant över. Swish, PayPal, bankgiro och även möjlighet att bli månadsgivare finns ju på ingridomaria.se. Vi är oerhört tacksamma och helt beroende av stora och små bidrag faktiskt. Så är det.
Ja. Yeah. För att kunna fortsätta vårt opinionsarbete så måste vi ha er med oss.
Ja, så är det. Och nu har du i alla fall betalat av din böter.
Ja.
Tack vare våra
Ja, våra den ena lyssnare. Delen av det. Sen var det ju det att jag skulle ju betala även en del av min advokatskostnader. Och det har jag inte lyckats, jag har inte fått någon räkning på det. Och jag vet inte riktigt hur jag ska betala det, men... Nej. Vi får väl se vad som händer.
Ja, ja, ja. Men du har betalt svenska staten för dess nit i alla fall.
Ja, har jag. Du, från sista förra programmet, så vi har ju en liten... det är ganska många som har kontaktat mig angående Rudolf Hess. Det var ju så att jag berättade om det finns ett sätt att ta livet av sig som är fruktansvärt plågsamt. Om man inte kan hänga sig så får man liksom sätta sig på golvet och knyta fast en snara. Och då så nämnde jag som ett exempel som man säger dödade sig själv. så här. Det var Rudolf Hess, Spandaus sista nazistiske fånge. Och då är det många som säger att det där har ju redan kommit fram att så var ju inte fallet. Jag skulle ha sagt det också, men jag fick inte tid till det, att det är ofta så att man kan, att det kanske är någon som hjälper till och som helt enkelt trycker, alltså sätter en fot i ryggen på den här personen som har hängts upp på det här viset.
Mm.
För det är extremt svårt att göra det själv alltså.
Jag fick ett sms från en person som jobbar inom psykiatrin som sa att om man bara vill ta livet av sig så kan man göra det var man än befinner sig i stort sett. Det, alltså du kan hitta på sätt liksom som, det är nästan omöjligt att förhindra det om personen i fråga verkligen har bestämt sig, och det finns en massa, en uppsjö olika knep som man kan ta till. Men nu var ju grejen med Rudolf Hess att frågan var, hade han gjort det själv eller inte? För att han, bland annat så var det väl så att hans son påpekade att han hängde en sån kort bit från golvet. Var det inte så?
Jo, det var något i den stilen.
Och överhuvudtaget så var det så här att han var ju svårt demenssjuk, och liksom skulle han överhuvudtaget ha klarat av att iscensätta detta, rådde det ju tvivel om. Men bland annat brittiska tidningen Independent har skrivit en lång artikel som vi länkar till här om de olika undersökningar som faktiskt har gjorts kring detta. Och det har inte, för det har nämligen framkommit olika teorier om att var det brittiska agenter som mördade honom för att han kanske hade information som de inte ville skulle komma ut och så här. Det finns inga bevis för det. Och vi kommer aldrig få reda på sanningen.
Nej, att... precis. Men vi kan åtminstone säga att, det råder delade meningar om hur han dog.
Så kan vi säga.
Det kan vi. Och sen så går vi på veckans klickraket som är faran med muslimer på apotek. Och den har skrivits av vår vän Ulle Hallgren som leder Mynttorgsaktivisterna i Stockholm. Och vad är det då, Maria, som är faran med att det blir fler och fler muslimer som jobbar på svenska apotek?
Ja, alltså Ulrika pekar ju på det då, att alltså, som muslim, vare sig du vill eller inte, så förväntas du ha din lojalitet med den egna gruppen. Så att i ett hypotetiskt scenario där det utbryter någon typ av väpnad konflikt eller så i Sverige, inbördeskrig, så är det ju stor risk att de här muslimerna som jobbar på apotek inte kommer att lämna ut, eller åtminstone i första hand kommer att lämna ut medicin till sina muslimska systrar och bröder. Och inte till etniska svenskar. Det kan till och med vara en strategi för att liksom få de etniska svenskarna att dö av, att stoppa tillförseln av livsviktiga mediciner.
Ja, och då pratar vi om i ett läge när det råder någon slags inbördeskrig, när det har varit en samhällskollaps, så att det är svårt att få fram mediciner. Och visst, alltså läkemedelsbolagen kommer att göra allt för att bara pumpa in mediciner, men det kan ändå vara svårt med själva, du vet, infrastrukturen, och hur ska de komma fram till apoteken och vem ska lämna ut då och sådär. Och det är ju verkligen så. Alltså detta har ju vi, jag vet att jag pratade om detta redan för 2 år sedan med Konrad, om att det var ju jäkelen. Alltså man kan inte gå in på ett apotek utan att det står ett huckle där. Och då var det någon som skrev att ja, det anses vara ett mycket fint yrke i arabvärlden. Det har status att jobba på apotek.
Ja, och det i sin tur gissar jag hänger ihop med att de har mycket större befogenheter i den typen av länder. Du vet själv hur det är, man kan gå in på ett apotek du behöver inte åka längre än Medelhavet någonstans, alltså Grekland eller så, och där kan de dela ut lite allt möjligt som är strängeligen receptbelagt i Sverige.
Ja. Ja, exakt.
Så att de har ju liksom, de har väl en annan, ja, jag kan tänka mig att det finns en sån, alltså de har status nästan som lite halvläkare eller sådär, va?
Ja, exakt. Jo,
i
visst.
De länderna.
Och sen är det ju då att den här artikeln har fått väldigt många läsare och även väldigt många kommentarer. Och det är då inte bara från svenskar som är liksom, gud vad jag har inte ens tänkt på, fy vad läskigt och sådär. Utan det är ju liksom även vänster och muslimer. Som är inne och säger att vad är det här för paranoia och är ni inte kloka? Eller då alternativt, jaha, ni, först klagar ni på att muslimer inte jobbar och sen klagar ni på att de jobbar. Hur ska ni ha det? Men saken är ju den att jag menar ju att muslimer är farliga. Alltså många muslimer, att ha för många muslimer i ett land är farligt. Och visst, ett problem är ju att de inte jobbar därför att då måste vi bekosta deras försörjning via skatten. Men att sätta muslimer, som vi ju vet har inskrivet i sin, ideologi att de ska, alltså det finns två sorters människor, det finns muslimer och så finns det icke-muslimer, och muslimerna står alltid över oss. Och om man då sätter muslimer på sådana positioner som vi har pratat om inom polisen, på Migrationsverket och nu på apoteken, så kan det kommer att innebära en fara för oss när saker och ting ställs på sin spets.
Ja, det var ett väldigt intressant perspektiv från Ulrika där, som jag faktiskt inte hade funderat så mycket på innan. Jag liksom du har reagerat på att väldigt många sådana här slöjkvinnor jobbar på, eller hucklekvinnor jobbar på apotek. Mm. Man ser, alltså det är en orimligt hög andel.
Ja. Ja, det är det.
Muslimska kvinnor just. Och så har man tänkt, vad är grejen med det? Men okej, då finns det lite olika förklaringar till det. Men att det liksom i förlängningen skulle kunna innebära en fara för etniska svenskar, det har jag faktiskt inte funderat så mycket på.
Nej, jag tycker det var en mycket intressant vinkel. Så applåder till dig, Ulle.
Ja, och ni som inte har läst Ulrikas artikel ska naturligtvis gå in på ingridomaria.se och göra det med en gång.
Ja.
Och när ni ändå är där inne kan ni klicka på lite annonser.
Ja, det är så bra, det är så enkelt. Alla ni som känner att nej, jag har det faktiskt så himla knap och så jag kan inte skicka något bidrag, ni gör ert bidrag genom att klicka på annonserna.
Ja, så är det. Det har faktiskt betydelse för vår Google-inkomst. Så är det. Vad har vi mer idag då, Ingrid?
Ja, nu kommer vi till peak vansinne. Och vi var ju lite inne på det här om veckan med det här med regnbågshysteri. Och jag menar ju då att, alltså det är ju det här med liksom hela Pride och det här hyllandet av de som är annorlunda. De som förr då man såg ner på och tyckte att nej, spring inte ute med sånt liksom, visa inte upp det. Och så nu har det bytts till den totala motsatsen. Och det leder till helt bizarra saker. Det är så här att i Kanada så finns det en ganska framträdande transkvinna som föddes som Jonathan och nu kallar sig Jessica. Och har, vad jag förstår då, fixat bröst och klär sig som en kvinna då. Ni ser ju bilden där, hon ser ju lite speciell ut. Men har då behållit sina manliga könsorgan. Men kräver att alla ska behandla honom som en kvinna. Och vissa kvinnor vill göra brasiliansk vaxning. Och då går man ju då till en kvinnlig vaxare som tar hand om allt könshår och vaxar bort det. Och det vill Jessica också göra. Fast Jessica har ju könshår på lite andra organ.
Ja, Jessica har andra organ framförallt än
ja. Och hade då ringt runt till ett 20-tal olika så här vaxningssalonger. Och många av dem, det är ju kvinnor som driver enmansföretag. Och många av dem kommer hem till personen för att utföra vaxningen i hemmet. Och samtliga de sa ju, alltså du är en transkvinna, nej, det står inte vi till tjänst med. Jag vaxar inte manliga könsorgan. Jag är kvinna! Du diskriminerar mig! Ja, du ska göra detta!
Och nota bene då, innan vi fortsätter här, va, att det finns ju alltså vaxare, manliga vaxare som gör sånt här på män också, som man kan vända sig till om man har manliga könsorgan lämpligen.
Ja, och jag menar, man skulle kunna skratta åt det här, men i Kanada, alltså Kanada är på många sätt ännu värre än vad Sverige och England är. För där har de någon slags mänskliga rättighetskommittéer som man då kan vända sig till om man känner att man har råkat, att man har blivit diskriminerad på något sätt. Och den här Jonathan Jessica har alltså fått upp sitt så kallade fall i en sån här mänskliga rättighetskommitté. Och det förväntas dom om ett par veckor. Det är fullständigt bisarrt. Och många av de här är ju småföretagare. De har ju blivit dragna i smutsen nu och kallade rasister och transfober. Det är totalt vansinnigt.
Ja, och vi ska komma in lite på teorier om varför just Jonathan Jessica håller på så här. Men jag vill bara säga det också innan vi fortsätter, att Man hade ju kunnat lösa de här problemen rimligt enkelt genom att säga att om du har manliga könsorgan, om du är född med manliga könsorgan, om du är född med manliga könsorgan, så får du inte tävla mot kvinnor till exempel i idrott. Mm. Och du kan inte förvänta dig att kvinnor ska växa ditt kön och liknande då, va? Sen kan man liksom, sen får ju folk alltså byta kön och så om de vill det, men alltså du kan ju inte begära, för det är ju ett stort problem inom idrottsvärlden det här med till exempel kvinnliga eller ja, transsexuella tyngdlyftare som har slagit alla rekord, krossat alla rekord som överhuvudtaget finns. Vi har alltså transkvinnor, före detta män då, som är verksamma inom MMA, du vet, mixed martial arts.
Ja.
Så när man slås i en sån där bur, och de slår ju nästan ihjäl sina motståndare ju. Såklart.
Ja, och de krossar ju alla rekord på löparbanorna också naturligtvis. Och snart i simbassängerna. Alltså, de kommer att förstöra damidrotten fullständigt.
Ja, och jag menar, det gäller ju för alltså kvinnor som har onormalt höga testosteronnivåer, alltså biologiska kvinnor, de får inte heller tävla hur som helst.
Nej.
Du måste ju sänka de testosteronnivåerna under en viss nivå, därför att det kan inte vara hur orättvist som helst.
Nej.
Och olika människor har olika hög hormonproduktion, så är det ju, va? Du kan vara biologisk kvinna och ha liksom osedvanligt mycket testosteron i kroppen. Men det kan man ju inte bara säga, aha, ja men vad kul för dig, då kan du slå alla rekord som överhuvudtaget finns och så kan alla andra gå hem. Alltså det är ju av samma anledning som man inte låter folk dopa sig fritt heller.
Nej visst, och jag menar det är det jag menar att regnbågshysterin leder till. Alltså det är så fullständigt vansinnigt att alla normala människor tänker, ah men sluta. Men i Kanada är det till och med så att en person har rätt att själv bestämma vilket personligt pronomen som ska användas. Så om någon säger att Jessica Janni är inte en kvinna, hon är en man, så kan man alltså bli dömd för detta.
Det var ju det Jordan Peterson råkade i blåsväder för, det var liksom det som egentligen var hans claim to fame till från början. Att han som lärare hade sagt att jag använder de personliga pronomen som jag tycker passar ungefär. Och det blev ett jäkla liv och han blev anmäld och det demonstrerades. Åh, han var en sån hemsk människa och oj och allt det här, va? Så att, och även Ezra Levant, din gamla bekant Ingrid, har väl blivit, visst har han blivit dragen inför någon sån här kommitté?
Ja, det har han. Jag tror att det handlade om Mohammed-karikatyrerna, att han hade publicerat de bilderna. Och då var det ju det att nej, det fick man inte, det han hade ju sårat muslimers känslor och han höll ju ett fantastiskt tal och han blev ju också frikänd ju.
För att nu är vi alltså där att du ska själv få bestämma vad andra människor ska se dig som, vad de ska kalla dig, hur de ska behandla dig. Du kan kräva, jag som kvinna kan kräva att män gräver runt i mitt underliv om jag känner för det och så vidare och så vidare. Därför att det handlar bara om mina individuella känslor. Jag behöver inte ta någon som helst hänsyn till andra människor.
Nej.
Utan jag som individ har alla rättigheter men inga skyldigheter. Är det där vi är eller?
Ja. Där är vi. Och det leder ju till alltså, att vi får en fullständig upplösning av inte bara normer utan även av lagar och hur vi som människor förhåller oss till varandra. Det blir ju fullständigt omöjligt att navigera i en sån här värld. Och jag menar, läs gärna den här som jag la länk till från The Spectator. Varför vi inte kan ignorera det här fallet. Därför att det är ju verkligen så att Vi måste säga ifrån nu, för annars så får vi ett fullständigt, ett helt vansinnigt samhälle där liksom andra människor ska bestämma. Nej, du får inte tycka så, du får inte säga så, för då blir jag kränkt.
Alltså det är ju här förvirringen har skett, i det att det har glidit över i att man har rätt att inte bli kränkt. Det har man inte.
Nej, det är klart man inte har.
Nej, men det verkar vara väldigt svårt. Och hur hamnade vi där, Ingrid? För jag menar, det förstår ju vem som helst att det är världens sluttande plan. För du kan ju bli kränkt över precis vad som helst. Om jag säger så här, vad din katt är fin. Va? Det är han inte alls, han är skitful. Och så blir du jättearg. Eller någonting. Va? Alltså förstår du, du kan ju välja att bli kränkt över vad som helst. Du kan ju välja att bli kränkt för att du retar dig på mig. Eller för att du bara vill jävlas med mig.
Ja, men absolut. I Storbritannien har de redan lagat att om någon Vem som helst ser att en vit låtsas vid det och säger usch vad mycket svarta människor det är på bussen. Eller någonting som inte ens är så farligt inom citationstecken. Och det kan vara så att ingen hör det. Mm. Och då kan ändå den personen, alltså den helt andra personen, kan polisen mäla detta och du som sa det kan bli dragen inför rätta och dömd. Alltså det är liksom, ja, jag kan inte säga det flera gånger nu, men det är verkligen peak vansinne. Och du frågar, hur började detta? Jo, det ska jag säga dig, det började med den här jävla, ursäkta mitt språk, men det här passar det så väldigt väl. Normkritiken, att allt det som tidigare generationers samlade erfarenheter hade kommit fram till, att vi beter oss på ett visst sätt i samhället, vi springer inte omkring halvnakna, vi blottar oss inte och vi trycker inte upp vår sexualitet i ansiktet på andra. När det började, när de här HBTQ-grupperna började formera sig och paradera i sådana här pride-tåg, det var där det började. Och de blev en sån fredad grupp som man inte fick lov att uttrycka kritik mot. Och så hittar man på ett ord mot det, och då var det homofobi. Och vi vet ju alla hur de gör med allt sånt som är liksom, ja, som vi tidigare tyckte var fullständigt självklart och som skapade ett sånt bra samhälle. Då hittar man på ett ord om det. Du är antisemit, du är homofob, du är islamofob, och ja, för att få oss att hålla truten.
Men kommer inte det här med normkritik, är inte det någon feministgrej från början, eller egentligen marxistgrej? Är det inte där vi börjar resan någonstans?
Jo,
eller?
Vi kan gå längre tillbaka, och jag menar, det finns ju en intressant bok som heter The Culture of Critique. Ja. Som handlar om att det är ju liksom en, vad ska vi säga, det är ju judarna som har tagit fram den här, att de har en sån kultur, alltså kritikkultur, det låter så dumt på svenska.
Ja, jag vet precis, jag vet exakt vad du menar. Det är, om ni tänker roasting och liknande, eller hur?
Mm.
Ja. Alltså det här som man skojar, som man kan se på Comedy Central bland annat, olika kändisar typ fyller år och sådär. Så du dyker upp en massa andra komiker och bara bashar dem rätt ner i skoskaften. Det är ju en judisk tradition.
Ja.
Som man ofta kör på fester och sådär liksom. Att, typ, du vet, när folk gifter sig så reser sig best man upp och säger det mest pinsamma han kan komma på om brudgummen. Ja.
Ja, precis. Det är ju en vänligare form av den. Och ja, den här boken är då skriven av Kevin MacDonald. Och det är en väldigt tjock pjäs, så att jag har inte tagit mig igenom hela. Men jag tror att det är ganska viktiga saker där. Och det, man kan också tänka sig det att alltså varför skulle det vara just judar som har den här? Varför vill de kritisera allting? Ja, men det är ju som jag är inne på i min bok lite grann, att om man är en minoritet som då tycker att man har varit förföljd under århundraden och man är rädd för majoriteter och så kan det ju vara en strategi att kritisera det som majoriteten har skapat för att de inte ska känna liksom att ja, vi är bäst och sådär. Så att det är nog ganska komplext varför det har blivit så, men det är ändå rätt viktigt att känna till.
En annan aspekt av det kan ju också vara hög IQ, jag vet inte. Det... Alltså förstår du vad jag menar? Att man då teoretiserar och intellektualiserar mycket mer. Man tenderar att göra det. Mm. Sen landar man inte alltid rätt bara för det, va? Men förstår du vad jag menar? Och att det finns en sån här akademisk tradition. Och ja, precis som du säger, det finns en tradition av häcklande och kritik. Och ja, du vet. Så det är, jag tror också, precis som du säger, att det är ett mishmash av olika orsaker.
Ja, precis. Ja. Men i alla fall så kan vi ju säga att det är liksom den totala normupplösningen kom ju med Pride. Och jag tyckte det var väldigt intressant. Jag såg en artikel i Sydsvenskan igår. Där det är tre stycken danska professorer som jag antar att de själva är HBTQ, för de jobbar på någon sånt mångfaldsinstitut vid något danskt universitet. Och de har då skrivit om Pride, att det finns likheter mellan Pride och religiösa ritualer. Och ja, det kan man ju säga, va? Men den intressantaste meningen i artikeln, den lyder så här: Pride-rörelsen är en sekulär skyddsvall mot politisk partikularism, politik som systematiskt favoriserar en viss grupp och mot nationalismens återkomst. Det här är ju så intressant, för att nästan alla nationalister tycker ju att Pride är dåligt.
Mm.
Och då när vi uttrycker vår kritik så kallas vi naturligtvis för homofober. Och vi är emot att folk ska få älska vem de vill. Nej, vi är emot det därför att vi ser att det här är en extrem vänsterrörelse. Som vill inte bara att, bögar är stolta och så, utan att de vill en gång för alla få stopp på nationalism. Folk som känner alltså stolthet över sitt land. Och nu skriver de det rakt ut. Pride-rörelsen är en sekulär skyddsvall mot nationalismens återkomst. Tack för det, danskar.
Tack för att ni är ofrivilligt ärliga.
Mm.
Ja. Jo, nej, men visst, det är klart att det är så. Det har vi ju pratat om mycket tidigare. Att just att Pride är en vänsterrörelse. Och det är därför vi har så svårt för det. Ja, det är ju att de sysslar med en massa konstiga saker också. Men det, och det är ju även så att de av våra... alltså bland våra homosexuella vänner så finns det inte någon särskilt stor kärlek till Pride, tvärtom. Så känner vi rätt mycket gay folk som verkligen känner sig helt totalt icke välkomna i de här sällskapen.
Ja, och som inte själva som aldrig skulle vara med.
Som aldrig skulle få för sig att delta överhuvudtaget. De skulle hellre plocka upp världens största skämskudde och dö. Alltså, men det är intressant, för det är också väldigt typiskt vänstern att de förutsätter att alla det finns bara en rätt åsikt, och det är den de själva har.
Jaja.
Så är man delar man inte deras uppfattningar, då är man liksom en riktig HBTQ-person eller vänlig person eller trevlig person eller du vet.
Nej, och då att, jag menar det...
Nej, jag ska bara säga, är man gay så delar man deras politiska åsikter per definition. Mm. Det måste man göra.
Ja, exakt.
Vilket ju är jättekonstigt.
Och jag menar, jag gjorde tillsammans med en researcher ett sånt här bussamtal till Sören Juvas, som var då ordförande för RFSL för ett antal år. Så jag tror det var första gången jag skrev om det här Stockholm Pride, där de hade hoppande hundar och du vet. Mm. Och researchern låtsades vara en fellow gay liksom. Och Sören Juvas, han pratade på så det stod härliga till. Och researchen föreslog då att de är lite dumma, de här borgerliga partierna som hakar på det. För att vi är ju vänster ju. Ja, naturligtvis är vi det. Vi tycker det är skitbra att de inte har fattat det.
Och han sa en massa andra superkonstiga saker också. Jag för mig ett in research och ställde frågor kring det här med... De hade väl precis i den vevan öppnat någon barn- och ungdomsavdelning, va, på Pride?
Ja.
Var det inte så? Jo. Och han ställde frågor kring det, att nej, detta liksom verkligen en... Eller, han gick väl in med den att vad trevligt att 12-åringar kan få lära sig om löspenisar och sånt. Liksom. Och han fick sådana superkonstiga svar. Men den här Juvas är väl dömd för...
Nej, det tror jag inte. Inte han.
Nej, det är någon annan.
Men det här är ju just i farans riktning. Och just det här med att dra in barn. Och då kan vi också se på den här Jonathan Jessica. Det finns en annan artikel om honom, säger jag, för det är en kar. Så att hon skulle då organisera topplösa simlektioner för flickor så unga som 12 år, där föräldrarna inte fick vara närvarande. Alltså det här går igen. Jag säger inte att alla som går i Pride-tåget vill dra in barn i sexualitet, men de accepterar och tycker att det är kul att ungarna får springa omkring där. Och det hade aldrig hänt om det hade varit ett heterosexuellt jippo.
Nej men lyssna nu här, problemet med det här är ju inte att, om vi säger att Pride-paraden hade varit precis det den utgör sig för att vara, nämligen ett tåg där homosexuella bi-transpersoner går för att visa att vi finns och här är vi liksom, och alla människors rättigheter och så liksom. Fine. Men problemet är ju att en väldigt stor del av Pride-paraden och även Pride Park och det här liksom runt omkring går ju ut på rent sexuella saker.
Ja.
Om vi tänker oss motsvarande för heterosexuella personer, att vi heterosexuella går ett demonstrationståg. Vi säger så här, vi går på första maj, du och jag, liksom, och helt plötsligt börjar folk klä av sig i demonstrationståget och liksom simulera kopulering i tåget liksom, och springa fram och jucka småbarn i ansiktet och sånt. Det hade väl inte varit okej det heller. Det har ju inte med läggningen att göra, det har ju att göra med att man agerar ut sin sexualitet på gatan.
Ja, naturligtvis. Och det är ju just det jag menar, att det är detta det leder till. Det leder till fullständig normupplösning eftersom de har skaffat sig en sån position att ingen får kritisera dem. Och då blir det plötsligt, då går det går skogen alltså. Och jag menar, jag vet ju också när vi höll på med detta för ett antal år sedan, att vi ringde runt till olika, fanns liksom, i Malmö fanns det särskilda fritidsgårdar för gay-ungdomar. Och då hade de, det var så väldigt bra därför att då rekryterade de olika människor som var liksom äldre bögar och flator som kunde lära barn. Åh, det var bara nej, sluta!
Ingrid, återigen va, att man, vi säger som ung homosexuell person är jävligt vilsen och rädd och förvirrad och behöver hjälp och stöd och en mentor och så vidare. Det har jag all förståelse för och det är jättebra. Men problemet är att en icke förkastlig del av gayrörelsen har liksom infiltrerats av folk som bara är där för att doppa. Om du förstår vad jag menar. Och vilket ju är, man kan väl acceptera det om det bara det handlat om interaktioner mellan vuxna som själva väljer det. Men liksom när det är 13, 14, 15-åringar, nej, vi accepterar ju inte det bland heterosexuella. Så varför skulle vi göra
det? Nej, och det är ju ändå så att homosexualitet, det som skiljer en homosexuell från en heterosexuell, det har ju med sexualiteten att göra. Det är därför det heter homosexuell. Och jag menar, många unga människor brottas med många existentiella problem. Men att sitta och prata om sex, för det är ju ändå det handlar om. Alltså jag blir kär i andra killar, inte i tjejer. För det är då jag blir kåt och jag vill doppa där bak.
Alltså, det är inte säkert, Ingrid. Nu ska du inte vara förnåsfull. Det är inte alla bögar som gör det,
nej,
faktiskt.
Nej. Men förstår du? Alltså, det är ju inte sådana samtal mellan vuxna och barn på en fritidsgård. Hade man ju aldrig accepterat i något vanligt sammanhang. Nej, du får inte jobba här om du tror att du ska sitta och prata sex med tonåringar.
Ja, det vet jag inte. Det vet inte jag. Finns det inte en massa sådana här flumpedagoger som sitter och pratar om allt möjligt, liksom? Med ungdomar, även heterosexuella ungdomar. Tänk ligga med P3 nu, Ingrid.
Jo, jag vet att det existerar, men inte på vanliga liksom fritidsgårdar. Där tror jag att det är i alla fall väldigt obehagligt.
Ja, hur som helst så är det ju så att det finns en grej med den här Jonathan Jessica som vi tror ligger bakom hans ständiga bråkande.
Ja, och jag tror att det i mångt och mycket går ut på att få skadestånd.
Ja. Han har ju nämligen sökt upp, vad var det, 15 olika salonger.
Ja, 15 eller 20 och sånt där.
Ja, 20. Ja. Varför gör man det liksom? Ja, då säger han säkert att han gör det för opinionsbilder, kan jag gissa. Men å andra sidan, när man vet då att, jag vet inte hur det är med skadestånd och sånt i Kanada. I USA är det ju hysteriskt om man blir fälld ju. Men alltså att det kan finnas sådana motiv. Han vill bråka, han vill ha uppmärksamhet och han vill eventuellt för skadestånd.
Ja, visst.
Ja. Okej, och då har vi ju den här fantastiska övergången till A$AP Rocky. Det finns nämligen en koppling mellan Jonathan Jessica och A$AP Rocky.
Ja, det gör det faktiskt. Och det är det att jag har blivit uppmärksammad på en alternativ teori om varför afghanerna, de här två små spinkiga afghanerna, gav sig på livvakten. Är ju mycket stor svart kille.
Ja.
Och även de andra var ju betydligt mer vältränade än afghanerna. Och den första teorin är ju att de var alltså drogpåverkade. Att de är helt dumma i huvudet. Att de fattar inte att det kan vara farligt att hålla på och käfta med folk liksom på det sättet. Men den här teorin som jag nu ska leverera är att det i själva verket är iscensatt för att kunna få skadestånd. Det som talar emot dig är ju att vi inte har några hysteriskt stora skadestånd i Sverige. Men de har trots allt gått upp. Och för en afghan som inte försörjer sig på något annat sätt än att kanske sälja narkotika, så blir ju här en liten extra inkomst, kanske.
Mm. Ja, precis. Och sen är ju frågan, det man verkligen kan tjäna pengar på, det är ju kränkningsersättning, som det heter.
Mm. Mm.
Man måste skilja mellan skadestånd och kränkningsersättning. Kränkningsersättning är det man får om man inte kan ta kvinnor i hand och kvinnan i fråga tycker att ja, men det är bra, då behöver inte du jobba där heller.
Ja.
Och så får hon sen, får arbetsgivaren betala dig 80 000 eller någonting sånt. Mm. Det har ju hänt flera gånger. Det är busschaufförer som har kallat folk för pack och sånt har fått betala 70 000 och ja.
Mm.
Mm. Mm, och de ersättningarna är höga.
Ja.
Jag har pratat med jurister om vad detta beror på. Det beror bland annat på Europadomstolen som har bestämt att just kränkningsersättningarna ska sättas väldigt högt i avskräckande syfte. De har fått för sig att om man liksom blir tvingad att betala kränkningsersättning på 70-80 000 så ska man sluta vara rasist.
Ja, just det. Och naturligtvis är det ju mycket, mycket värre att bli kränkt av ord än att bli kränkt av knytnävslag. Det förstår du, Maria.
Ja, eller att bli mördad. För folk undrar ju då liksom, aha, okej. Okay. Engla Höglunds mamma fick, jag tror det var 100 000 i ersättning. Och jag tror att Ebbas föräldrar fick också 100 000 eller 150 000. Det var inte särskilt mycket. Men då är det skadestånd.
Mm.
För då sätter man det, de här 100 000 sätter man bredvid att du får 80-90 000 för att du har vägrat ta någon i hand och inte fått ett jobb.
Mm.
Det framstår som helt sjukt i det allmänna rättsmedvetandet. Nu måste man förstå att det här är två olika typer av ersättning. Sen kan man absolut ha synpunkter på hur rimligt det är att skadestånden är så jämförelsevis låga. Men förklaringen är just nu att det är två olika typer av ersättningar.
Ja, visst. Men, och det är mycket, mycket dåligt. Och det ska vi naturligtvis ändra på.
Mm.
Bort med sådana idiotiska kränkningsersättningar. Det gör men alltså, vi när vi tar bort lagen om häst mot soffgrupp.
Ja. Ja, absolut. GV har varit igång och vevat om de här afghanerna igen, eller?
Ja, och kanske är det så att Thomas Mattssons avgång från Expressen har gjort att de inte riktigt har koll på vad GV skriver. För att nu är det ju snack om att han kommer att, att tidningen blir fälld för det som GV skrev. Men han skrev en väldigt intressant artikel om just den här Rocky historien om att just det här att alltså såna här händelser sker det ju tusentals av varje år och även såna som är betydligt värre när det kommer till misshandel.
Mm.
Och men varför blir det så stort av det här då? Alltså nu har polisen väldigt snabbt genomfört en förundersökning på 500 sidor. Jag har inga invändningar mot det, skriver GV, eller det polisiära hantverket i sig. Men givet omständigheterna tror det detta vara det mest utbredda brottet av den här digniteten i vår polisiära historia. Och det är ju just där, men det är inte det, utan det som han, de eventuellt kommer att fällas för, det är ju att han skrev om afghanens hörlurar som han skulle ha tillbaka. Och så skrev han någonting att, som han med största sannolikhet inte har betalat för själv.
Ja, men alltså med tanke på hans brottsregister så är ju inte det någon dum gissning att han har tillskansat sig dem på kriminell väg i alla fall. Mm. Men ja. Är det någon som har råd att betala skadestånd så är det ju GV om han nu skulle bli...
Ja, nu är det ju inte han utan det är ju
då Nej, det är Expressen. Just det.
Men
just
inte
det.
Då Thomas Mattsson för han hade väl redan avgått.
Men sen, det är så jäkla mycket i detta som det är så rörigt och konstigt och det är många olika trådar som löper åt olika håll. Dels är det här som du sa nu med, är de ute och fiskar efter skadestånd?
Mm.
De trodde ju uppenbarligen att det här amerikanska sällskapet, att det var afrikaner, du som har läst igenom förundersökningen.
Ja.
De trodde in i det sista så pratade de om att de var afrikaner och en teori var ju då att de trodde att de sålde knark.
Mm.
Att det var därför de följde efter dem. Och i den teorin så var de redan påtända. De ser påtända ut tycker jag på
det gör bilderna. De.
De ser helt borta ut.
Och det är ju ännu en av alla dessa märkligheter att de inte tog något blodprov på dem. Så det går ju aldrig att bevisa. Men en annan märklighet är ju det här med var sårskadorna sitter. meter och att glaskrosset var långt ifrån platsen där han hittades och sådär. Och de är ju på vänstra armen. Han kanske till och med har fått tag i en liten glasbit och tryckt in den i sin egen arm. Vad vet jag? Men jag, alltså, att jag överhuvudtaget fick den här teorin i mitt huvud både på att det var en person som ringde mig och sa att det här påminner om. Han hade två kompisar som var i Paris för ett antal år sedan. Och de kom där och promenerade, så helt plötsligt kommer det två svarta män och bara liksom tjurrusar mot dem och liksom vill starta något bråk. Och den ena av dem var då väldigt välutbildad i hur man försvarar sig. Så han tänkte, ja, jag har slarvsylta av de här liksom, för det är ju de som attackerar oss. Varpå hans vän då säger, nej, för tusan, gör ingenting, vi går härifrån. Det här är ett känt knep. De ger sig på vita människor, provocerar dem till bristningsgränsen och sen så får de en smäll och så polisen mäler dem och så får de skadestånd. Nu stämmer ju inte det här, det är ju inte svarta som har gjort så mot vita, det är ju afghaner som har gjort så mot svarta, men alltså tillvägagångssättet kan ju ändå vara detsamma.
Fast det som talar emot det är att de inte, hade de vetat att det var Asap Rocky så hade de ju kanske tänkt, han har mycket pengar, honom gav vi på liksom.
Ja, men de fick åtminstone klart för sig det, för att det var ju några tjejer i sällskapet som sa till dem, för att det står också i liksom förhöret att ja, vi hörde ju att han var någon kändis.
Ja, var det de här tjejerna som de klappade på häcken och, för det var ju det som gjorde att sinnet rann till slut på A$AP Rocky och hans gäng, vad jag förstod. Det var ju att de antastade brudarna.
Jag vet inte om det var dem eller om det var de muslimska tjejerna som hängde på liksom.
Mm-hmm.
Jag vet faktiskt inte vem det var.
Men du, en annan intressant tråd i det här, det är ju då deras smycken och tatueringar. Kan du berätta lite om vad det handlar om, de här afghanerna?
Jo, det är faktiskt väldigt intressant. Och det var också då GV som skrev om det, att han hade blivit upplyst om att, därför att man ser ju i förundersökningen så ser man väldigt tydliga bilder, för de har fotograferat hans ansikte för liksom skador och så, va? Och då ser man en väldigt stor och väldigt tydlig tatuering som uppenbarligen är en känd Hizbollah-tatuering. Alltså shia-muslimsk terrorism är ju Hizbollah. Och,
ja,
och i Afghanistan är de shia-muslimer.
Nej, de är, så här är det, de hazarerna som kommer hit, de är shia-muslimer, men den här majoritetsgruppen pashtunerna är sunni.
Ja, exakt. Och det är därför de också flyr till Iran, som ju är ett shia-dominerat land. Och en liten fågel viskade till mig att han är alltså den här Jafari, den stackars afghanen som fick stryk av A$AP Rocky. Han är en proxysoldat. Han är vilande eller väntandes på order. Man har inte såna tatueringar utan att vara involverad, speciellt när det gäller Hizbollah. Men är det någon i polis eller säkerhetstjänsten som bryr sig om det, tror du? Tror du det, Maria?
Nej, det tror jag inte, Ingrid. Det är kling och klang som gäller. Nej, men okej, det som talar emot den teorin är ju, den är intressant, men det som talar, för mig åtminstone som lekperson, det är ju då att de är så jävla hopplösa, de här två. Alltså vill man ha soldater som är totalt nerknarkade och multikriminella? Jag vet inte, det känns inte liksom sådär. Det känns inte riktigt James Bond-aktigt.
Nej,
att skicka hit sådana.
Men du vet, de använder sig av många olika sorters terrorism. Det här att förfölja folk på gatan och att göra våra städer osäkra och att våldta och sånt, det är en del i jihadkriget. Så de kan ju mycket väl ha, behöver ju inte vara vilande soldater, kan ju också bara vara fans. Men man tatuerar inte in en sån om man inte har liksom en vurm för Hizbollah.
Nej, och det kan man ju ha ändå, antar jag. Det finns väl folk, Hizbollah har väl sina fans liksom. Bland Shia muslimer av hela världen, antar jag. Så, att, så kan det ju vara. Ja, nej, men det är mycket som... Är det nu i veckan som rättegången...
Du, den börjar imorgon. Jag tror det är tisdag, torsdag och fredag som man har satt ut som rättegångsdagar. Och det blir väldigt intressant att se om Jafari själv dyker upp på rättegången. För han som kom till Sverige och sa att han var tvungen att fly från Iran därför att det var så farligt för honom där. Han skulle nämligen åka på bröllop i Iran och stanna där resten av sommaren.
Åh, Jesus. Jag såg att det var någon som hade JO-anmält det hela nu. Ja, just det här att hela det här förfarandet med att, alltså det, egentligen är det ju tydligen så att om det upptäcks att en person har fått uppehållstillstånd på falska grunder, då ska det ryckas bort.
Ja. Alltså, vilket man... i princip aldrig händer i Sverige.
Nej. Men den här personen hade JO-anmält med just den intentionen då, att eftersom han bevisligen kan åka på semester till Iran så kan det ju inte vara så att det är farligt för honom där.
Nej. Men det här är ju en av de, för alla vansinnigheter som bara har blivit accepterat i Sverige. Oh, folk kommer, oh, de är så förföljda, oh, det är så fruktansvärt där. Och sen så fort de har fått uppehållstillstånd så åker de dit på semester. Eller skickar ner sina barn på... Somalier gör ju det för jämna, skickar ner sina barn på uppfostringsresor för att de börjar bli för svenska.
Ja. Ja, precis. Så det är ju, vilket ju är så knäppt på alla tänkbara sätt överhuvudtaget. Jag blir otroligt trött när jag hör sånt, alltså.
Ja. En annan intressant vinkel i det här är ju att A$AP Rocky-fans i USA uppmanar nu till bojkott av svenska företag. Så den här grejen som ju alltså på alla sätt förgör Sverigebilden kan då dessutom leda till att företag som Absolut Vodka, Volvo, Spotify, Ikea kommer att råka ut för bojkott. Vad ska Löfven säga till Ikea när de kommer på att säga, vad i helskotta har du gjort? Vad har du skapat för ett land? Vad är det för polis? Vad är det?
Det är inte okej, kommer han säga då, Stiffen. Det är inte okej. Nej, det är oacceptabelt, säger han, va, också. Är ju han säger båda de grejerna. Något av det kommer han säga. Kanske både och. Vem vet. Men du, Henrik Jönsson hade gjort en jätteintressant video också i lördags. Om, på engelska om A$AP Rocky och fått en riktig klickraket där, tydligen.
Ja, jo, men det är väldigt intressant. Han går in på flera olika saker. Men det jag tycker är kontentan av det är ju det att ja, vi har lagar. Och vår nödvärnslag, den ger inte alls lika stor rätt som den amerikanska till exempel. Men man måste ju förstå att det beror ju på att den är skapad för Sverige med svenskar. Men ja, där svenskar exakt. Bor. Eftersom man, alltså, vi hade ingen anledning att banka skiten ur folk. För vi behövde inte vara rädda för att den här personen hade en kniv eller ett vapen på sig. Utan bara se till att knuffa ner honom. Och sen sa du, det gör du aldrig om! Och så var bråket över. Liksom. Och den som då började sparka var ju en dåre liksom, som då skulle dömas för detta. Och så, det är det ena. Och det andra är att nu är liksom det allmänna rättsmedvetandet. Det är, alltså lagar och så kan bara upprätthållas om människor tycker att de är rimliga. Och att det stämmer överens med hur de själva liksom känner att det borde vara. Nu är det så långt avstånd mellan vårt rättsmedvetande och hur det utövas att det här kommer att braka samman.
Det är mycket, mycket, mycket farligt och det har vi ju pratat om innan. Och en annan eller tredje intressant sak som han påpekar, det är ju då alltså det är så här då med, han har ju klipp med Kling och Klang för att illustrera liksom, att så var det när de svenska lagarna skrevs. Det var liksom så här pilsner 40-50-tal och tjofarittan och allting var etniskt homogent och sen har vi också det här då med straffen inte anpassade för verkligheten. Men sen påpekar han också det här att det här med politiska påtryckningar vad det gäller, för du och jag pratade om det i senaste podden och så sa jag att nej men Löfven kan inte ingripa i detta och vi har ett oberoende rättsväsende och så vidare och det var ett jäkla liv bland våra kommentatorer, en del tyckte jag var dum i huvudet, en del tyckte du var dum i huvudet och du vet så här, va, men då säger Henrik Jönsson så här att jo men alltså, man kan ju rent informellt naturligtvis påverka ett händelseförlopp och så tar han då de här Chibie och han den andra som exempel. Ja, Chibie och Persson, journalisterna så kallade, som fastnade nere i Eritrea, var det det?
Ja, och de hade ju dessutom helt olagligt gjort intrång i ett område där de inte fick befinna sig. De hade ju absolut begått brott.
Ja, precis. Men då jobbade ju svenska regeringar som galningar och UD för att få loss dem därifrån, för att få hem dem från Eritrea. Detsamma gäller Dawit Isaak. Man har hållit på att jobba med det hur många år som helst. Och sen finns det även mer skrämmande exempel som vår vän Mehdi Ghezali. Ja. Terroristen som har liksom fångats in, jag vet inte hur många gånger, och som hamnade på Guantanamo i ett skede då. Och det var så synd om honom, och han fick sen flyga hem till Sverige med regeringsplanet.
Ja.
Efter mycket, mycket stora påtryckningar från Sveriges sida mot USA. Så visst kan det ske, sådana kontakter, absolut.
Mm.
Så, men i mainstream media går det ju bara ut på att de har ju bara en enda agenda, det är helt uppenbart. Och det är att utmåla Donald Trump som idiot.
Ja. Och det gjorde ju också Carl Bildt. Han skriver ju krönikor i Washington Post, gubevars. Ja, och Jesus, nyligen så
skrev... Men det är en vänstertidning. Så
att, jag vet. Mm. Så skrev han om det här då. Och försökte då liksom läxa upp att då amerikanerna och Vita huset att hey, i Sverige har vi minsann såna här regler och det kan man inte göra och sådär. Och sen så gick Ulf Kristersson ett steg längre när han twittrade ut det här. Så skrev han: Carl Bildt träder ut begreppen för presidenter och andra som har svårt att skilja på politik och juridik. Och pekar att det i flera länder vore olagligt för en regeringschef att lägga sig i. Till exempel USA, konstaterar Kristersson tvärsäkert, skriver Nyheter idag. Men Ulf Kristersson har fel. I USA har regeringschefen rätt att benåda både före och efter dom, något som regleras i den amerikanska konstitutionens andra artikel. Men inte bara det. Även i Sverige får regeringen göra detta. Enligt grundlagen, regeringsformen 12 kapitlet 9 paragrafen andra stycket. Om det finns synnerliga skäl får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas.
Ja, och det var väl bland annat det var sånt liv och med Irina, ukrainskan som blev av med ett ben då på grund av Rakhmatakilov och Sveriges slapphet.
Mm.
Att hon hade ansökt om nåd, och då säger Mogge, diktatorn från Höganäs, att nej, men hon kan inte få nåd för hon har inte begått något brott. Vi kan bara ge brottslingar nåd, var på, vad heter han, Christer Thelin, den gamla domaren, griper in och säger, men Morgan Johansson är helt bakom flötet. Man kan visst ge nåd till folk som inte har begått brott.
Så där är vi igen, de ljuger oss rakt upp i ansiktet. Och de räknar med, eftersom de vet att de har medierna på sin sida, så räknar de med att ingen ska syna bluffen. Men nu har vi alternativa medier och nu har vi sociala medier, och därmed så blir deras lögner uppenbarade för åtminstone de vakna svenskarna.
Mm. Och apropå detta med sociala medier och alt medier, så har vi ju ett intressant sista ämne för idag ju, som anknyter till detta.
Ja, och det är det stora tyska fackförbundet IG Metall som har bestämt sig för att ta strid mot YouTube. De har alltså 2,3 miljoner medlemmar, och de har, alltså det är någon kille som fick sin kanal helt demonetariserad, som då har intresserat det här fackförbundet för den här striden, för de vill göra om YouTube till Fairtube, att det ska vara rättvist.
Han har startat ett eget fackförbund för YouTubers.
Okej.
Helt enkelt.
Och det är det som heter Fairtube.
Nej, det heter YouTuber Union, heter det. YouTubers Union.
Yeah.
Och de har, vad jag begriper, 50 000 medlemmar nu. Och han, mycket riktigt som du säger, var ju då inte särskilt kontroversiell. Han är en sån, den här Jörg Sprave som han heter. Han byggde liksom leksaker, eller man ska säga, som sköt iväg, alltså ni vet, slangbällor och sånt. Mm-hmm. Och olika sådana tekniska, roliga, små, ja, låtsasvapen liksom. Och då fick han hela sin kanal släckt för att det var våld.
Mm.
Aha. Så att då startade han det här YouTubers Union, och nu har han lyckats intressera IG Metall för ett samarbete mellan YouTubers Union och dem, som de då kallar för Fairtube. Och nu lade de igår, var det va, fram sina krav som de har på YouTube.
Ja, berätta.
Och Ja, det är 5 huvudkrav som de har. Och det är då 1. Total öppenhet. Publicera allt. Gör allting offentligt. Regler, kategorier, förfaranden. Allt, rubbet. Hur det funkar liksom, rent tekniskt. 2. Motivera avmonetariseringar och stängda konton.
Mm. För nu gör de 3. Ju bara så. Du blir nedstängd. Och så ja, får man aldrig veta varför.
Nej, så är det. Precis, och det hänger ihop med nästa punkt 3, nämligen ge oss riktiga människor som kontaktpersoner. För som det är nu så skickar YouTube bara ut sådana auto-mail liksom, eller automatiskt datagenererade meddelande till användarna. Mm. Att nu har du blivit avstängd och ingen motivering, ingenting liksom. Men de vill ju då ha till en dialog mellan människor, användarna och YouTube. Mm. Riktiga personer, inte datorer. Och tillsätt oberoende domare. Inom citationstecken är punkt 4 som kan avgöra då från fall till fall om det är motiverat med avstängning eller inte. 5. Låt oss vara delaktiga i besluten och i processen. Mm. Liksom, låt oss allihop hjälpas ut åt både YouTube och användarna att utveckla verksamheten. För då menar jag på YouTube kallar ju användarna för partners. Mm. Men han menar ju på den här Jörg Sprave att vi är inte alls då partners. Det här sker inte alls på lika villkor på något enda sätt. Det är bara på YouTubes villkor hela tiden.
Mm. Men och hur ska de då få YouTube att... Alltså varför skulle inte YouTube bara säga ha, skiter väl vi bara fortsätter.
Jo, de har ju kommit på lite olika saker som man kan... De kommer ju då, eftersom de har då IG Metall med sig nu med 2,3 miljoner medlemmar och extremt mycket pengar och muskler liksom. Mm. Så kräver de ger YouTube 4 veckor att uppfylla de här 5 kraven. Annars så kommer de att inleda rättsprocesser mot YouTube. Som bland annat har att göra med att man inte delger användarna varför, vilken typ av information man har om dem och varför man stänger av eller avmonetariserar eller flyttar ner folks. Det är ju det de gör med många av oss alternativa. De gömmer oss på olika sätt. Du och jag har problem med det. Tim Pool, Stefan Molyneux, alla alternativa har jätteproblem med detta. Att de försöker gömma undan vårt innehåll på olika sätt. Mm. Då menar de på att det här är inte tillåtet egentligen enligt europeiska datalagar. Vi har ju nu ganska drakoniska datalagar i Europa som skulle kunna vara tillämpliga här, som vi kanske skulle kunna använda till vår fördel och tvinga YouTube att bli mer transparenta.
Ja. Ja. Hur som helst är det väldigt intressant därför att som sagt alltså vi har ju bara så, vad ska man göra? Man blir avstängd och sen så, så klagar man och så får man något sånt här datasvar och så får man bara finna sig i det liksom. Jag menar, vi har ju inte blivit avstängda, men däremot så vi tjänar ju inte en krona. Vi sätter ju på det där oftast att vi vill ha liksom annonser på det här och så går det 3 minuter och så är det borttaget och aldrig får man någon förklaring. Mm. Och sen finns det sedan några få videor som inte har blivit avmonetariserade och vi har ju grunnat så vi har blivit blå i huvudet över vad är det? Vad är det som gör det? Bilden? Är det rubriken? Vad är det? Varför stänger ni av nästan alla men låter några vara kvar?
Ja, det är jättekonstigt. Vi tror ju nu att både rubriken Nyhetsveckan och Nyhetshelgen har de flaggat för evig tid liksom. Mm. Alla program som börjar med det.
Ja.
Det är liksom, där är det, då blir vi avmonetariserade direkt. Tim Pool har gjort ett litet klipp om det här. Eller ett ganska långt klipp på 17 minuter. Han skulle ju gott kunna korta ner sina klipp med hälften.
Ja.
Skulle jag vilja säga. Men annars har han ju ofta intressanta tankar. Men han har ju uppenbarligen ADHD-killen. För att det är liksom ett sånt flöde av ord där. Men mitt i detta flöde så lyckades jag plocka upp i alla fall att han är väldigt skeptisk till det här med fackförbund i allmänhet. Och kanske till det här, han menar på liksom att jag vill inte liksom vara respektlös mot de här människorna och så, och det kanske kan leda till någonting intressant, men jag vill inte delta i det här för att det är olika saker. Han vill inte bli indragen med andra användare han inte känner och inte kan stå för deras innehåll och sådana saker.
Mm. Men och de har ju inte den traditionen som vi har av fackförbund och att man sluter sig samman för att få muskler mot en arbetsgivare eller någonting annat.
Nej, alltså tvärtom så är det ju så att fackförbund, alltså trade unions, är ju någonting som klingar väldigt negativt i USA. Inte minst därför att de i ja, vad ska vi säga, i alla fall 100 års tid har varit i princip helt styrda av maffian.
Ja, precis.
Så i USA då. Ja. Så att det är liksom, har inte riktigt samma positiva klang där som det har i Europa. Men det ska bli intressant att se om de kan göra någonting alltså.
Ja,
tycker jag.
Jag tycker det ska bli mycket intressant. Och jag menar, alltså Tim Pool säger ju också så att, ja men herregud, strunt i dem då. Det finns fler kanaler. Man kan inte lägga alla sina... ägg
i samma korg.
Exakt. Så att visst, det kan jag också förstå. Men, nej, men det ska bli mycket spännande att se vad det här kan leda till. Och i den videon som vi länkar till där den här Jörg pratar, så har han ju med sig folk från IG Metall. Och de verkar ju vara riktigt sugna på att ta den här fighten.
Ja, absolut. Ja, de verkar tycka att det här känns spännande.
Ja.
De är väldigt entusiastiska, sådana torra fack. Pampar. Ja. Ja, nej, så att vi följer detta med spänning och vi kommer att hålla er uppdaterade. Tydligen så ska de kommer att lägga ut efterhand liksom vilka kontakter de har med YouTube.
Mm.
För YouTube kan nog inte bara ignorera detta, det tror jag inte. Alltså, och Tyskland är ett sånt viktigt land liksom på alla sätt. Och det här handlar om en organisation som faktiskt har riktig makt. Så att,
ja, och det är ju i alla fall någonting som sätter det här med, du vet, yttrandefriheten på sin spets. Att liksom fler av de här sovande människorna kanske vaknar åt fackförbund som tycker så här. Ja.
Men är inte YouTube ett privat företag? Kan inte de göra som de vill? Ja, ja, vi får se, Ingrid, vad som händer.
Ja,
vi håller hoppets låga brinnande. Och vi är själva brinnande nu också vid det här laget.
Ja, det är vi. Jag håller på att svettas ihjäl.
Jag vet inte hur mycket du svettas ihjäl i din garderob. Jag flyter snart iväg här. Men,
Nu gör vi plågan kort och säger att vi önskar alla våra lyssnare en fantastisk vecka. Och glöm inte oss, ni vet på vilka olika sätt ni kan hjälpa oss. Och we love you. Puss och kram.
Det gör vi. Puss. Hej.